Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag heter som vanligt Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått hit en tjej som jag träffar kanske ibland en gång i veckan eller två gånger i veckan de senaste veckorna. Och som är ett energiknippe som får mig att anstränga mig. Välkommen Olivia Södervall.
Tack snälla.
Och varför träffar jag dig idag?
Jag jobbar ju som fysioterapeut.
Ja, och det är det vi ska prata om, för att jag knasar i mitt knä, jag har ett gammalt knäskada, och så lyckas jag då komma in på Tyresö Rehab. Mm. Och då var det du som var där och höll ett jättebra föredrag, och sen tvingar du oss, när jag skojar, två gånger i veckan är jag där och tränar. Mm. Så jag först kommer den här frågan, fysioterapeut.
Ja.
Och sjukgymnast. Ja. Vad?
Det är exakt samma sak. Man bytte titel, jag tror att det var 2014 som man bytte titel. För man tyckte att sjukgymnast lät för sjukt. Att anspela på något som är sjukt. Och så vill man ha en friskare titel. Och då bytte man till fysioterapeut.
Aha.
Så det, vi är exakt samma.
För det låter ju bra så mycket ballare med en fysioterapeut.
Ja.
Än en sjukgymnast.
Ja. Absolut. Ja, ja. Men jag kallar ju mig själv ganska ofta för sjukgymnast.
Ja, för det begriper man ju vad det är.
Ja, men jag får ju egentligen inte göra det. För att min legitimation är ju legitimerad fysioterapeut. Men folk fattar ju vad en sjukgymnast är.
Så ja.
Men det är exakt samma. Det är ingen skillnad.
Ja, det är det värsta när folk byter ord.
Ja, jag vet.
Ja, då måste man nästan, det är ungefär som ibland när jag intervjuar folk här så säger jag liksom, ja, du som är tjänsteman, tjänsteperson, då har de ju liksom bytt namn. Nej, men... från tjänsteman till tjänsteperson. Eller
ja.
På det här dagens förskola, alltså massa ord byter namn, och då hamnar man ju också som, liksom, om man inte hänger med på språket.
Nej.
Så att det är rätt. Ja. Då måste jag ta det från början. Vem är Olivia Södervall? Du bor i Tyresö?
Ja, jag bor i Tyresö.
Mm. Har du bott där länge?
Det är 8 år.
8 år?
Ja.
För du är ganska ung ju.
Ja, det är jag.
Hur gammal är du?
Jag blir 30 om 1,5 månad.
Ja!
Ja.
Bra där. Och som 22-åring hamnade du i Tyresö?
Ja, stämmer mycket bra.
Hur kommer det sig då?
Jag blev kär.
Alltså det är kärleken som drar in överallt, eller hur?
Ja, och det är ganska roligt, för att jag har ju svurit, jag är uppvuxen i Västerås.
Västerås?
Ja, uppvuxen i Västerås.
Ja.
Och svurit hela mitt liv på att jag kommer aldrig sätta min fot i Stockholm. Alltså över min döda kropp att jag kommer flytta till Stockholm. Det händer inte. Jo. Klipp till, Olivia blev 20 år. Träffade Patrik, som han heter.
Ja.
Som är uppvuxen och bor i Tyresö. Och blev blixtkär. Och bara, det är väl klart som fan att jag ska flytta till Stockholm.
Ja, men tycker du att Tyresö är Stockholm?
Ja, för mig är Tyresö Stockholm.
Det är det?
Ja.
För vi tycker själva inte att vi...
Nej,
att men... vi är i Stockholm. Vi tycker att det där är en helt annan ort. Det är inte på kartan samma.
Nej, alltså,
det här är lite mer som Västerås, tycker jag.
Ja, jag kan hålla med att Tyresö är eget.
Ja.
Så. Det är liksom inte stor Stockholm.
Nej.
Men när folk frågar vart jag bor någonstans så säger jag att jag bor i Stockholm.
Ja, men det gör man ju till västeråsarna.
Ja, exakt. Ja,
de vet ju inte var Tyresö ligger.
Nej.
Nej,
nej. Nej. Så de där säger jag. Men frågar du mig, alltså frågar stockholmarna, då säger jag att jag bor i Tyresö.
Ja.
Aha, det var förorten.
Ja, det är så.
Ja. Men, på landet.
Ja, men din fysioterapeututbildning, var tog den någonstans då?
Den började i Uppsala. När fasiken var det här då? 2015 började den. Men då var det för tidigt. Då hade jag precis tagit examen från gymnasiet. Hoppade på den och tyckte att nej, men jag vill göra lite annat. Ja. Det var också de som jag pluggade med som bara, nej men gud, du är för ung, du måste ut och resa, gör någonting dumt.
Ja, men visst är det så nu?
Ja.
Det har väl varit så hela tiden att det är den här perioden efter gymnasiet som man kan hitta på saker.
Ja.
Sen börjar man ju utbilda sig, tjäna pengar och skaffa familj. Om man...
Ja, exakt. Ja. Så att nej, jag hoppade av men visste att jag fortfarande ville bli fysioterapeut. Då.
Hur kom det sig? Hette det sjukgymnaster eller hette det?
Nej, då hette det fysioterapeut.
Men vad var det som gjorde att du ville gå en sån utbildning då?
Mycket handlar ju om jag kommer ju från ätstörningsvården själv.
Ätstörningsvården?
Ja.
Gör du det?
Ja.
Du har själv varit ätstörd?
Japp, jag hade en ätstörning det är snart 10 år sedan och gick på behandling i nästan 2 år. Och de som jag gick hos, Anna-Karin och och Jenny, båda de två var sjukgymnaster.
Men vad då? Har det någonting med ätstörning att göra? Är inte det vad man stoppar i sig, inte vad man gör med sin kropp för övrigt?
Jo, men den typen av ätstörning jag hade var att jag åt inte och så tränade jag extremt mycket. Jag vet inte om man använder den diagnosen längre, men det kallas för ortorexi förut. Aha. Jag vet inte om den finns kvar.
Nej.
Men
nej.
Överdriven träning i alla
överdriven
fall.
Träning. Ja.
Så i samband med det så fick jag en ätstörning, mådde skit. Och då gick jag på i Västerås på ätstörningscentrum där. Och under 2 år hos 2 fysioterapeuter, då, eller sjukgymnaster.
Ja. Och då fattade
du? Ja, och de har ju liksom räddat livet på mig bokstavligen. Och efter det så kände jag, fan, det här måste jag göra till, ge tillbaka till någon annan.
Ja.
Ja, och på den vägen var det då. Så då sökte jag in, jag kom in och sen som sagt, men då kände jag att nej, lite tidigt.
Ja.
Vill göra något annat. Så jag började jobba, träffade min partner och så drog ut och reste.
Ja, ni träffades redan då?
Ja.
Ja.
Ja, vi har varit tillsammans i snart 10 år.
Jaha, det var ju bra.
Ja.
Och var någonstans i Tyresö var han uppvuxen?
Han är uppvuxen i Lindalen, vill jag säga.
Ja.
Hanviken, Lindalen.
Och ni bor någonstans där i närheten också?
I Lindalen bor jag.
Ja,
nu,
så att nu har du kommit tillbaka till hans hemtrakter. Han har kommit tillbaka till sina hemtrakter.
Ja.
Ja. Jaha, så att, det var ju bra. Men hur lång är en fysioterapeututbildning då?
3 år.
3 år?
Ja, men den hade kunnat vara längre.
Men vadå, 3 år? Det är nästan som en läkarexamen är 5 år, va? Eller man har en massa praktik och sånt.
Ja, men den är 3 år.
Det är en ganska avancerad utbildning då.
Ja, det är 180 högskolepoäng, så att det är det väl. Och det är ju bara grundutbildningen. Och sen efter det så finns det ju alltså, hur mycket som helst.
Och träna och praktisera som.
Ja, gud ja. Absolut. Ja. Och vi finns ju liksom i alla samhällsskikt. Det är ju inte bara primärvården som, där jag finns. Utan vi finns ju i skola, i förskola, äldreomsorgen, barn, ungdomar, friskvård, sjukvård, företagshälsovård. Just det.
Men jag tänker, när man går 5 år till exempel då, om man blir läkare, då tjänar man ju väldigt bra.
Ja.
När man blir lärare då går man också 3-4 år, va? Jag tror man tjänar ganska bra som lärare också idag, inte jättebra.
Ja. Nej.
Tjänar man bra som fysioterapeut?
Nej.
Nej?
Nej.
Nej, men det
inte.
Och det är samma sak om man blir sjuksköterska och sånt. Ja. De tjänar inte heller jättebra.
Nej, de tjänar mer än vad vi gör, kan jag säga.
Men... Hur väljer man då en 3-årig utbildning? För då får man ju väldigt mycket studieskulder.
Ja, det får man.
Men ändå tycker man att det här är ett bra yrke. Du har inte ångrat ditt yrkesval?
Absolut inte. Inte ens en sekund.
Nej, inte en sekund.
Nej. Nej. Rent statistiskt, jag kommer ju aldrig betala av mitt studielån.
Nej.
Utan jag kommer ju ha studielån resten av mitt liv om inte jag vinner på lotto eller gifter mig rikt.
Ja, och det har du gjort?
Nej. Jag gifte mig för kärlek.
Ja, skönt att höra.
Ja.
Jag känner ingen faktiskt som har gift sig för rikedom.
Nej.
Och då måste man ju då kolla. Ja, nu tar jag bara det jag har sett av dig. För att när man får ont i ett knä, då hade jag lärt mig från början att då ska jag vila. Det, för det, jag opererade mitt knä för 30 år sedan.
Yeah.
Och då tror jag faktiskt inte att jag gick på någon sjukgymnastik. Jag tror att man kanske på Huddinge sjukhus gick dit och lärde sig några övningar. Kanske ett cykla skulle jag nog göra för mig.
Mm.
Men jag skulle absolut inte göra någonting om jag hade ont.
Nej.
Och jag hade lärt mig att när kroppen säger till att den inte vill att man ska röra det, då ska man inte röra. Och så går jag på första utbildningstillfället med dig.
Ja. Yeah.
Och då står du där och säger, det får göra ont.
Ja. Yeah.
Förklara för mig nu, vad är det som har hänt? Alltså, varför ska man inte vila sig frisk? För det gjorde man förr. Man vila sig frisk, exakt. Sa man.
Ja, exakt. Och varför, det vågar jag nog inte svara på. Men det jag tänker att mycket har väl med forskningen att göra. Att vi har sett att det funkar inte.
Nej.
Och jag tänker liksom, mycket av liksom det jag gör handlar ju om att förstå varför folk har ont.
Ja.
Och jag skulle säga att till 99,9% så är ju smärta ofarligt.
Ja, det var det du också sa.
Ja.
Det var det som var så konstigt. För mig var det här liksom nytt.
Ja, och det är ofta det. Alltså när man säger det, att smärta är inte farligt, och tittar folk på en och bara, vad menar du?
Ja, det är precis det man ska undvika här i livet. Smärta.
Ja, exakt. Och jag tror att mycket liksom handlar också om våra sociala normer och hur vi tänker kring smärta, att det ska vara så himla farligt och, och så, men det är inte det. Jag brukar jämföra det liksom med en bil. Om bilmotorn på bilen börjar blinka, inte fan fortsätter jag liksom köra då.
Nej.
Men liksom, jag ställer mig ju inte alltså mitt i vägen heller och står och skriker och gapar. Alltså jag, så. Utan man kör in till sidan, stannar, tittar, vad är det som är fel? Kan jag ta mig till, till bilverkstaden?
Mm.
Och så kör jag dit, lämnar in bilen, får den utvärderad. Nej, men det var inget bra, då kör jag vidare.
Ja.
Det är samma med smärta.
Mm.
Att vad är det som händer? Någonting gör ont. Det är
en signal från kroppen.
En signal från kroppen att det finns en skada. Det är hot om en skada.
Mm.
Ta hand om det.
Just det.
Titta, utvärdera, vad är det som har hänt? Liksom, funkar det? Är liksom smärtan proportionerlig?
Ja, för det var
vila,
också.
Ja. Så blir det bra.
Men det var det du sa också, det här med vad är smärta, pratar du om. Och sen pratar du om att egentligen så kan man inte mäta smärta. Utan var och en måste ha en 10-gradig skala när man ska tala om. Och det har jag hört på när min pappa hamnade på, ja, på någon operation. Så gick de hela tiden och frågade honom idag från 1 till 10, hur känns det?
Yeah.
Och han blev jättesur, för att det tyckte han att det var inte hans sak att tala om. Det skulle de tala om, de som var där, hur sjuk han var. Mm. Men han skulle hela tiden tala om på en 10-gradig skala.
Yeah.
Och det verkar vara ett nytt verktyg man använder också. Att man själv ska uppskatta.
Ja.
Så man ser om det går åt rätt håll, eller?
Ja, och det är ju så att smärta är ju också, om man tittar på definitionen vad smärta är, så är det en subjektiv upplevelse.
Mm.
Det finns JASP, heter det, International Association of Study of the Study of Pain. Tittar ju på liksom, vad är smärta för någonting? Jo, men det är en emotionell, sensorisk och liksom fysiologisk upplevelse som är subjektiv. Och jag måste inte kunna identifiera den med ord.
Nej.
Det vill säga att det är liksom, vad upplever jag, och att jag måste inte kunna sätta ord på det. Vilket gör det skitsvårt på ren svenska i mitt yrke. För att när jag ska liksom utvärdera, vad är det vi hanterar?
Mm.
För att det finns också så mycket liksom den emotionella aspekten av smärta också.
Mm. Hur mycket man tål?
Hur mycket tål jag? Och liksom, vad har jag runt omkring mig? Hur mår jag? Liksom, ekonomisk stress, alltså partner, hemma. Har jag mycket hemma? Har jag mycket på jobbet? Hur sover jag? Hur äter jag? Hur dricker jag?
Mm. Det var många faktorer som påverkar hur jag upplever min smärta.
Och det är jättesvårt, men det är också jättespännande. Jag tycker det är väldigt kul med smärta.
Jag vet. Och det faktum är att, alltså, det är det här som är så fantastiskt med dig, Olivia. Du får ju här och alltså man sitter, satt ju och skrattade lite grann åt det här. Här satt man hade ont och då ska jag tala om hur bara som en grej då, att jag har en syster som var tennisproffs en gång i tiden. Och hon var jätteduktig. Hon var extremt smärttålig.
Ja.
För det blir man i idrott. För då kör man alltid över sin smärttröskel. Yeah. Man driver upp på sig hårdare än man ska.
Mm.
Och hennes korsband gick sönder i en final i Båstad. När hon var kanske 17 år.
Yeah.
Och hon fortsatte att spela. Mm. Fast hon hade ett korsband trasigt.
Ja. Mm.
Förmodligen för att hon hade lite muskler runt det också. För hon var ett litet muskelknippe hela hon.
Yeah.
Så hennes knä gick att spela med fast. Ja. Ja. Men när hon satte sig ner så bara svällde det upp. Så hon flögs upp till Karolinska. Och för den tiden blev hon opererad av en sån här fin idrottsknä.
Knäspecialist.
Ja. Då lyfter man upp hela knät och liksom, man öppnar hela knät. Ja. Det var en jätterehabilitering och sen fick hon träna som en galning. Jag då, som inte hade massa muskler i mitt knä, jag fick en skidolycka några år senare. Jag var lite äldre. Och vred sönder mitt knä. Alltså jag kunde inte prata. Jag kunde inte säga ett ord. För att smärtan var så... Jag hade aldrig haft så mycket. Det var lättare att föda barn än att vred sönder knät, tyckte jag. Och sen kunde jag ju taget inte stöda på knät. Och jag hade inte alls... Alltså vi hade två samma skada. Eller samma skada hade vi inte. Men vi vred sönder båda två varsitt knä. Och hon kunde ju träna. Och till mig sa man... Jag tror att man sa att man... Träningscykel kanske.
Mm.
Men jag hade... Först hade jag inga muskler. Men just det här att man fattar att... Oj, vad olika det blev.
Ja.
Och sen när man då gick då bland annat, man kallades ju för korsband när man var på Huddinge. Är du ett korsband? Jag var inget korsband heller. Jag var en vanlig människa med trasigt korsband. Men sen fick jag en korsbandsrekonstruktion, så att då fick jag träna. Men alltså att det var så olika hur man upplevde det där. Och att de här korsbandsrekonstruktions... Alltså vi man pratade i korsband med alla människor man kände.
Ja.
Och vissa hade inte ont.
Nej.
Och andra hade jätteont.
Ja.
Och det var det som var så fascinerande nu när jag var hos dig. Mm-hmm. Att plötsligt satte du ord på det där.
Ja.
Att det var en egen, privat, från 1 till 10 man skulle...
Ja, 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 absolut.
Ja. Och då är det plötsligt lite mer logiskt. Då kan jag ju fatta. Ja. Jag ska inte jämföra mig med någon annan.
Nej.
Med samma skada.
Nej, och det är det här som är liksom både det svåra och det roliga i mitt jobb, att jag kan ha personer till exempel som, alltså med knäartros.
Ja.
Jag kan ha 10-12 stycken med exakt samma liksom, diagnos och samma typ av besvär.
Ja.
Och det är högt och lågt och brett och vitt i den här gruppen. Att alla kommer uppleva sina symptom helt olika.
Ja, för jag går hos er på artrosskola.
Ja.
Ska vi ta det också bara?
Ja.
För att jag trodde artros, jag har inte artros, jag har ett skadat knä.
Mm.
Men artros är tydligen ett samlingsbegrepp. För jag kommer ju få artros, men inte annat, i och med att jag har trasiga leder eller korsband eller menisk. Eller...
Ökar risken för, ja.
Ja. Tala om, varför går man på artrosskola?
Ja, artrosskolan, det är ju ett program, som ett nationellt program. Där man, det är ett kvalitetsregister rättare sagt, där vi går igenom, eller behandling av artros rättare sagt, och man erbjuder, det ser ut, ska se ut likadant på alla ställen, sen lägger vi upp det lite olika, men principen ska vara densamma, att man får föreläsning om vad artros är.
Mm. Och den missade jag faktiskt, därför kunde inte jag, så jag vet faktiskt fortfarande inte riktigt, vad är artros?
Artros. Det är i folkmun så säger man att det är en förslitningsskada. Det är det inte.
Man sa ben mot ben, tyckte jag man sa.
Ja, men det är också en sån här jävla dålig bitte på. Ben mot ben säger mig ingenting.
Nej.
Nej, men det artros är, det är att i, liksom på varsin sida, att där jag kan böja och sträcka i en led.
Ja.
Det är vad en led är. Jag kan skapa en rörelse.
Ja.
Så har jag på varsin sida så har jag brosk.
Det är packningar kan man säga om man skulle kolla på något annat ställe.
Ja, men det är en glatt yta
liksom,
som gör att det glider, att rörelsen blir liksom mjuk när jag till exempel börjar handleden. Och det artros är, det är att det här brosket på den ena sidan eller på båda sidorna går sönder på ett eller annat sätt. Det blir rispor i det, det luckras upp, det går sönder, det blir sprickor, det går sönder på något sätt.
Mm.
Det artros är att det bryts ner fortare än vad det byggs upp. Det är ofarligt, men det kan göra fruktansvärt ont. Mm. Och majoriteten av oss kommer få artros i en eller flera leder.
När vi blir gamla?
När vi blir äldre, men också 30-åringar.
Kan 30-åringar få artros?
Ja, 30-åringar har också artros, framförallt i ländryggen. Det är jättevanligt. Så att det här med att det är en förslitningsskada, det stämmer inte.
Men hänger det inte också på, för att det tror jag att någon sa där med, våra kroppar är ju inte gjorda, de är gjorda för en viss antal kilo, så våra gångjärn är väl gjorda för, våra knän är gjorda för att vi ska väga som man borde väga, och så väger man 100 kilo för mycket, då kan det ju inte vara jättelätt heller.
Nej.
Med alla dessa leder.
Ja, absolut.
Så vi fick ju även gå en liten kurs i vad man skulle äta.
Ja, exakt, för det är också artrosskolan liksom, att föreläsning i vad artros är, hur vi behandlar artros, och så får man träffa en dietist, så att det är absolut att liksom riskerna för artros, den absolut vanligaste och största risken är ärftlighet.
Ärftlighet?
Ja. Mm. Har föräldrarna haft det så har man en ökad risk.
Mm.
Och sen så pratar man ju också om det här med BMI och livsstilsfaktorer. Röker jag, snusar jag, vad äter jag, hur rör jag på mig? Och så det finns ju absolut. Men ärftlighet är den absolut största riskfaktorn för det.
Och det som du också sa, för du höll i den kursen där man, hur vi skulle göra.
Mm.
Det var belastning är bra.
Ja.
Det var också så här, vadå belastning är bra?
Ja.
Jag vet inte om det var du som sa eller någon annan sa det så här, att kroppen är så smart, så använder man inte en kroppsdel så tänker kroppen att det här behöver jag inte hålla på med.
Ja, men det är nog jag. Det brukar jag kasta mig ganska ofta med.
Ja, det var du som sa det. Och det stämmer ju.
Ja.
För att börja, alltså det är ungefär som, så funkar det ju.
Ja, men, man blir bra på det man gör och sen resten så skiter det i. Ja, och det är samma i kroppen.
Ja, så har du ont i vänster ben och tänker nej, det här ska jag inte använda, jag hänger på höger.
Då får du jätteont i höger istället.
Jag vet.
Till slut.
Och vänster lagar sig inte speciellt mycket. Men börjar du använda det här halvont benet, då fattar kroppen att oj, hon tänker tydligen...
Just det, hallå, det finns någonting här. Vad händer?
Här måste vi sätta igång och jobba med.
Ja.
Så man ska belasta hela sin kropp.
Ja, absolut. Och det kroppen är gjord för belastning. Alla leder behöver belastning. Det är så de får liksom sin energi och näring.
Ja.
Så måste vi belasta. Och det finns ju idag otroligt mycket liksom missinformation om det här. Och framförallt kopplat till ländrygg.
Jaha.
Ja. Tittar man på sociala medier så är det här, alltså man får absolut inte göra sig och man får inte böja och man får inte böja med böjd rygg och ditten och datten. Mm. Det är ren bullshit på det svenska.
Ja, det var det här som jag tyckte så bra med dig, Olivia. Ja. Du svär och du talar om att det är bullshit. Jag uppskattar sådana raka kommunikationer. Yeah. Och det är väl så att liksom det här med belastning,
ja,
att vi vill ju inte. Vi vill ju vila.
Ja, exakt.
Och det är det jag undrar också, för att jag känner ju människor som, ja, nu tror jag faktiskt säger så här, de blir inte opererade om de inte tränar innan.
Nej.
Men jag vet ju också människor som, de vill ha en operation, de vill att någon annan ska gå in i deras kropp, fixa det, så ska det ordna sig, gärna med en tablett.
Ja, absolut. Och det är ju, vi har ju byggt upp ett samhälle som bygger på det.
Ja.
Och det är ju inte individens fel, skulle jag säga, utan nej, det är ju ett systemfel, att vi har ett system som har gjort det möjligt att det var så.
Ja.
För att man skulle gå in och operera och läkarens ord var lag och liksom tablettbehandling och ditten och datten.
Och du gör det som läkaren säger, du tar inga egna initiativ.
Nej.
Och de fixar det där åt dig.
Ja. Exakt.
Och det är det här som också blev, tycker jag. Vi är ett gäng i olika åldrar. Och det är inte så att vi älskar allihopa att sätta oss på de här maskinerna. Vi sitter där en timme. Och det, ja, du sa att du ska ha bra musik. Du har din egen musiksmak. För du spelar faktiskt 60-talsmusik, vilket är bra för oss lite äldre. Mm. 60-70-tal tror jag det var. Gamla och hederliga rocklåtar gör det. Och sen ska då vi tvingas på olika maskiner.
Mm.
Och det är inte så att vi tänker, wow, vad roligt.
Nej.
För det är någon enormt motstånd mot det där.
Yeah.
Och sen sa ni också att vi skulle träna hemma.
Ja.
Fick vi då en schema med fullt med övningar.
Yes.
Och det knäppa är ju med en själv att men du ser ju inte Olivia här. Jag gör en övning. Jag låtsas att jag gör det här. Yeah. Alltså, vem är jag lurar?
Exakt, vem lurar du? Är det mig eller dig?
Ja, men jag försöker lura dig så att jag ska... Nej, men alltså det är det här som är... Det är ungefär som man går till sån här tandhygienist och håller man på med de här pinnarna alldeles veckan innan.
Gud, ja. Och hur mycket läsk dricker du? Nej, jag dricker inte läsk.
Nej.
Hur mycket godis? Nej, men jag äter inte godis. Jag äter godis varje dag, men jag äter inte godis.
Så att det... Men då kommer grejen så här. Hur får du människor som kanske inte har tag... I den här åldern jag befinner mig...
Yeah.
Vi kanske inte har tagit jättestort ansvar för vår kropp. Nej. Vi hoppades att den här maten vi äter var hälsosam.
Ja.
Spelar ingen roll att det är bara en massa kemikalier. Alltså man kan bara titta på innehållsförteckningen på mat. För att man, det är knappt är mat i det här. Men det gör ingenting. De skulle ju inte sälja här om inte det var nyttigt.
Nej.
Så äter man det här så går man upp i vikt.
Ja.
Och sen vill man kanske inte riktigt ta ansvar för sitt eget.
Ja.
Hur får du soffpotatisar att fatta...
Mm.
Att om någon inte ska ont, vilket de inte, ingen vill ha ont.
Nej, nej, absolut inte. Och det här är ju också, nu har jag sagt det ganska många gånger, men det här är ju också väldigt roligt i mitt jobb. Och också bland det absolut svåraste, för det vi är inne på just nu, det är motivation.
Ja.
Hur motiverar vi folk som absolut inte vill? Och just, du var inne lite på det här att vi har ju liksom ingen naturlig drivkraft för fysisk aktivitet.
Nej, vi har
utan liksom allt annat, det här basala, att jag behöver sova, ja men jag blir trött, jag är hungrig, det kurrar i magen, jag behöver gå och kissa, ja men jag blir kissnödig.
Ja.
Alla våra basala behov har vi en fysiologisk reaktion för. Och fysisk aktivitet är en basal funktion.
Numera är det.
Numera, ja. Men rent evolutionärt så har vi inte behövt det. För att det har handlat om att vi ska överleva. Jag måste. Ska jag dö och bli uppäten av ett lejon? Eller så får jag lägga benen på ryggen. Vilken vill jag?
Och hitta mat. Gå.
Hitta mat, rör på dig. Ja. Vila. Du måste vila för du måste spara energi. Du har ingen aning om nästa gång du äter.
Nej.
i dagens samhälle. Vi är kvar där, liksom rent fysiologiskt och biologiskt. Mm. Men vi har ett samhälle som är raka motsatsen. Att det finns rulltrappor, det finns hissar, det finns elsparkcyklar. Bränn dem!
Ja, bränn dem.
Bränn dem.
Håller med.
Liksom, så. Samhället har gjort oss lata.
Ja!
Och det är ju ett jätteproblem.
Är vi lata från början kanske? Eller som du säger, var inte det en överlevnadsfunktion att vara lat? Jo, att spara energi?
Exakt.
Så det är någonting vi ändå har, våra förfäder överlevde tack vare att de sparar energi.
Ja, och så, jag brukar också vara väldigt försiktig med att använda termen lat för att jag tycker inte att det är en bra term.
Nej,
okay. Det finns vissa som är lata, men väldigt, väldigt ofta så handlar det väldigt, väldigt sällan om att man är lat till varför man inte gör vissa saker. Och då är vi liksom inne på socioekonomiska liksom, grejer och det är en helt annan diskussion. Men återigen, det här med motivation. Hur får vi folk att göra saker och ting?
Mm.
Och i början så ska jag säga att från min sida när jag jobbar med det här så är det ganska mycket liksom klappa med hårs. Så,
ja.
Liksom, så kom igen.
Peppa.
Ja, men peppar. Och så
det gör försök, det faktiskt.
Jag försöker förklara. Jag tycker det är jätteviktigt att man förstår. Mm. För att om jag bara säger så, varsågod hem och träna. Men du förstår inte varför.
Jo, men ja, man gör ju det, fast det är inget kul.
Nej, men vissa gör inte det, utan liksom att man får ta den diskussionen en gång till, alltså, men, förklara.
Men Ulle, jag tror verkligen det, för att det är ungefär som folk som röker.
Ja.
Det är inte någon som säger, va? Är det ohälsosamt att röka?
Eller, nej, såklart. Alltså, men alltså, varför ska jag stå och dra i det här gummibandet?
Ja, du menar så?
Ja, alltså,
själva sen, övningarna
du skickar på dem. Syftet, exakt, det är det. Sen okay. Själv träning, det har folk stenkoll på. Men liksom, varför jag har ordinerat att de ska göra en viss typ av träning eller vissa övningar. Liksom så. Förklarar ganska tydligt liksom, varför, vad syftet med det här är, hur jag har tänkt, varför belastningen ligger här, vad som kommer ske sen och liksom, ditten och datten. Och också förklara liksom, det naturliga förloppet att det tar tid. En rimlig prognos innan vi ens ser någon form av skillnad är liksom 2 till 3 månader.
2 till 3 månader, ja.
Ja, innan man kan liksom börja mäta någon form av effekt. Håll i, håll ut.
Mm.
Så det kan jag göra kanske ett par besök.
Mm.
Men gör folk fortfarande liksom inte. Liksom, vi kommer ingen vart. Då är det ett hårt samtal.
Vad är ett hårt samtal?
Då är det rakt på sak. Vill du bli bra?
Ja, för det var det jag pratade med dig om också. För det, då ska jag säga så här, i den här åldern när jag befinner mig, jag fyller 69 snart. Då har jag, och jag är kompisar med folk som är 10 år äldre. Sjukdomar och sjukdomar. Och lite grann så kan jag ibland känna så här att det är kanske det enda man har att komma med.
Ja.
Att man har sin sjukdom. Så att det är inte, och speciellt om man börjar halta och gå med krycka. Ja. Alla tar hänsyn, stackars dig.
Ja.
Alltså det är en väldigt skön känsla när plötsligt folk måste hjälpa en. Och jag behöver inte ens lyfta mig från soffan. Nu är någon som hämtar grejer till mig. Så att det är också svårt att...
Ja.
Att
vilja.
Vilja bli stark och frisk.
Ja.
Eller tycker jag ganska bra med att vara någon som någon annan tar hand om.
Ja, absolut. Och då är det ju som sagt, och då hamnar man ofta i, och det kan vara ett ganska jobbigt samtal.
Ja.
Och alltså framförallt för personen att man kan känna sig lite attackerad.
Ja.
Just för att då börjar, alltså då är jag nog ganska hård.
Ja.
Att så här, men vad vill, för att, alltså vill inte du ändra så spelar det ingen roll hur mycket jag vill och hur mycket jag gör. Och ska du lägga din tid och dina pengar på att komma till mig då, för vad då?
Ja.
Och ska jag helt ärligt lägga mina resurser på det?
Precis så.
Och så här, ja, men vill du, alltså är du motiverad och vill, alltså kom igen, då kör vi ut och bara helvete du och jag.
Mm.
Men vill inte du, du är här frivilligt.
Ja.
Det är inget tvångsvård det här. Jag kan inte tvinga dig till någonting överhuvudtaget. Det är helt frivilligt. Och vill inte du, det är också helt okej. Det går jättebra för mig. Jag lägger ingen värdering i vad du gör och vad du vill. Men du måste vilja det här. Jag kan inte göra det åt dig. Du gör det inte för min skull. Det är du som ska bli bra.
Ja. Men det som är fascinerande tycker jag då som jag som... alltså, det är inte kunskapen det handlar om. I alla fall inte för mig. Jag kan massor som jag inte tillämpar.
Ja.
Man ska inte dricka lika mycket vin. Det är inte bra så här. Det är inte så, ska man inte göra det? Alltså ingenting av det här är nytt. Men att ha karaktären, att ha den här... varje dag träna hemma, dra i snören, jag har massa snören, jag har till och med en vibrationsplatta som jag kan göra massa såna här sit-ups på, allt möjligt. att få en att göra. Och det som är roligt tycker jag då med artrosskolan, som jag har gått i 4 veckor nu tror jag. Någonting sånt. Det är att du står ju där och alltså muntrar upp oss. Alltså ni får ju oss att känna oss ganska duktiga, fast vi inte är så duktiga. Men vi kämpar på där. Ja, men det är också det här att komma till en grupp.
Ja, ja.
Och få ett socialt sammanhang där man känner, wow. Vi hjälps åt till och med och hjälper varandra att ställa in maskiner och sånt. Ja. Det är en väldigt positiv känsla. Så att 6 veckor går man i artrosskolan.
7 veckor.
7 veckor.
Ja, 6 veckor träning.
Och så 6 veckor. Ja. Sen ska man klara sig själv.
Ja.
Hur ska det här gå till, Olivia? Hur ska du få oss? Eller rätt sagt, hur ska vi få den här motivationen? För att,
ja, exakt. Och som sagt, jag har nog inget bra svar på det. Utan liksom, det är ju igen, så att, vad är syftet? Och liksom...
Hur gör folk? För att ni följer upp oss också sen.
Ja, det ska vi göra.
För vi ska hålla på att träna på egen hand sen.
Vi rekommenderar ju det. Vi säger ju gärna att ni fortsätter.
Ja.
Och vi brukar ju skriva ut ett sånt här FAR, fysisk aktivitet på recept. Mm. För att ni ska kunna fortsätta träna i friskvården.
Just det.
Och
gå på Friskis, Svettis eller typ på något gym.
Något gym. Ja. Man behöver inte gå på gym, utan det finns ju utegym, simma, springa, cykla, name it. Ja. Bara ni gör något. Mm. Är vi nöjda?
Och sen blir det en slags koll på hur det har gått för oss sen efter något år.
Stämmer av efter 3 månader.
3 månader?
Ja, och bara följer upp. Liksom, vad är status? Hur mår ni? Hur har det gått för er?
Mm.
Och sen så säger vi tack och hej.
Men hur brukar det gå då? För ni har kört den här tråskolan, ni kör ju den flera gånger va?
Två gånger per termin brukar det vara.
Ja. 2 gånger per termin. Yeah. Och hur går det för oss?
Bra.
Gör det?
Ja, jag och min kollega Charlotta som jag har gruppen med, pratade om det här igår kanske till och med senast. Att det är en väldigt rolig och väldigt tacksam grupp att jobba med, för att många blir bra.
Ja, just det.
Ja, eller åtminstone bättre.
Mm.
Alla blir inte bra, och så det är den absolut jobbigaste insikten i vårt jobb. Alla blir inte bra, oavsett vad man söker för. Men just i artrosskolan, eller liksom artrosbehandling, så finns det väldigt goda resultat generellt. De flesta blir bättre åtminstone. Och mycket kan handla liksom om symptomlindring, att man klarar av mer än vad man gjorde innan. Så det är väldigt kul, och det i sig kan ju vara en enorm motivation för många, att de går till exempel artrosskolan, tränar regelbundet, märker att det blir bättre, och det ger bensin på elden. Att man inser att, men gud, det här funkar ju faktiskt.
Och så ser man de andra också bli bra.
Man blir peppad, och så känner man att, gud, jag måste ju fortsätta med det här, och så fortsätter man på egen hand i friskvården.
Sen tyckte jag, det glömde jag säga i början, du hade det här med 10-gradig skala.
Ja.
Där man skulle själv tala om hur ont man hade.
Mm.
Och då sa du så här också, att upp till 5 fick det göra ont.
Ja.
Då fick man hålla på, men ovanför 5 då skulle man tänka till
lite.
Då rör jag bara. Så det är också det här med skatta. Liksom. Och jag hade inte, när jag kom till det hade inte jag jätteont, för jag hade haft väldigt ont innan.
Mm.
Så jag kanske var på 3-4. Så att för mig var det här, oj, jag ska träna fast det är ont.
Ja.
För att jag vet ju hur det kändes när jag var 8, 9, 10. Hur det kändes.
Mm.
Men det här var ju inte så farligt.
Nej.
Så att det är ju också att tänka i den här 10-gradiga skalan.
Ja.
Jag har inte så ont som jag kan ha.
Nej, absolut.
På en skala.
Nej, exakt, på en skala. Och sen som sagt igen, det är ju väldigt liksom, subjektivt. Att vad är 10? Och det kan ju också vara mycket dagsform också. Så här, vad var en 10 igår och vad var en 10 idag?
Ja.
Och så det skiljer sig ganska mycket. Liksom. Ja. Men det är väl ett bra så här, förhållningssätt. Och det som jag har sagt till er och det som jag säger till många patienter. För då är ju frågan så här, ja men vad fan är 5 på den här skalan då?
Ja.
Vad betyder det? Ja. Liksom bara, inte vet jag. Men just det här, börjar jag hålla andan, börjar jag bita ihop käkarna, drar jag upp axlarna, sitter och grimaserar.
Då har jag ont.
Då är det betydligt mer än 5.
Mm.
För att man pratar ju om att den här 5 ska vara liksom en acceptabel smärta. Då ska du kunna ha en konversation. Du ska liksom, det är okej att det känns, men vi ska liksom kunna hantera besvären. Vi ska kunna ha en konversation. Liksom. Jag ska inte riktigt märka på någon att någon har ont. Men ser jag, som sagt, det är väldigt tydligt. Ser jag att ni börjar grimasera och håller på, då är det på tok för mycket.
Mm.
Då får ni sänka.
Och sen är du duktig på att höja. Alltså, var två repetitioner, sen är det tre repetitioner, sen är det med tyngder.
Ja.
Ja, men alltså att man på något sätt inte bara, för efter ett tag så känns det ju ganska okej. Okay, liksom. Ja. Det är inte så svårt. I början gör det ont.
Mm.
Och så vänjer man sig vid, men att man ska lägga på lite mer tyngder, det var ju tufft också.
Ja, det är precis det. I min värld och i träningsvärlden så pratar man ju om progressive overload.
Progressive
jättefina, får man kasta med fina termer här. Ja. Men det är ju precis det handlar om, att vi successivt ökar belastningen.
Ja.
Ja. Och det kan man göra på en mängd olika sätt.
Nu tänkte jag börja avsluta programmet, men innan det tänkte jag säga, du jobbar alltså på Tyresö Rehab.
Yes, box.
Där det ligger ovanför Tyresö Hälsan. Hör ni ihop, ni?
Ja, det är ju samma koncern, men vi är två olika enheter.
Ja. Ja, och det som var också fascinerande för mig, jag som inte varit inom sjukvården på evigheter, jag brukar vara där när jag födde barnen för 40 år sedan, eller mina föräldrar var där, att jag tänkte, det här kommer bli dyrt. Två gånger i veckan kommer jag träna och betala så här mycket. Men högkostnadsskydd, det tog ju bara en gång, som var, för då har man ju varit lite grann på akuten och sånt.
Yeah.
Så man kommer ju fort upp i högkostnadsskydd. Och sen är det gratis.
Sen är det gratis så länge du har frikort, ja.
Det är ju fantastiskt.
Ja, svensk sjukvård är fantastisk på
och
det
att
sättet.
Man får den här hjälpen, man blir ju, då blir man lite lycklig också att det funkar så.
Ja, det är som sagt, vi ska vara väldigt tacksamma för svensk sjukvård.
Ja.
Den är mindre bra ibland. Så.
Ja, framförallt tror jag att man klagar på tillgängligheten, att komma in i den.
Ja,
men sen när man väl träffar en läkare
eller
en expert eller en vad det nu är för någonting, så blir man väldigt glad.
Ja. Mm. Och är du, alltså som sagt, svensk sjukvård är bra, och de flesta av oss blir ju aldrig så pass sjuka att vi är liksom döende. Men är du döende i Sverige, då är det liksom världsklass på sjukvården.
Ja.
Så att så hoppas verkligen att man aldrig blir så pass dålig att man faktiskt behöver den typen av expertisvård, för då är svensk sjukvård exceptionell.
Ja, det är den faktiskt.
Men däremellan, vi har en del att jobba på.
Ja, men absolut. Jag tror framförallt att folk blir sitta på akuten många timmar. Sånt, där, sånt där blir folk stressade över.
Absolut,
ja. Men annars så tycker jag, jag var på Handens nära akut, det var jättebra.
Ja,
och sen blev jag remitterad eller till, heter det, knä. Sabbatsbergs knä.
Mm.
Ja.
Knäakut kanske.
Ja, knä. Ja. Ja. Och de var jätteduktiga.
Ja,
så väl när man kommer dit så blir man ju imponerad.
Ja, som sagt, svensk sjukvård är bra.
Ja.
Alltså vi klagar mycket, det gör vi.
Ja, men jag tänker att ni som är inne i det kanske ser alla tillkortakommor. Men det är inte så här, man måste bli remitterad, va? Man kan inte bara säga, jag vill gå i artrosskola, utan man blir remitterad, eller hur funkar det?
Nej, utan man kan söka själv. Ja, du behöver inte ha vi har inget remisskrav. Sen är det ju, när man träffar mig eller mina kollegor, så gör ju vi en bedömning.
Ja.
Och sen utifrån det då, så kan man då eventuellt hamna i artrosskolan eller någon annan
behandling. Jag känner mig redan nu bra.
Ja.
Jag har kommit på att jag har hittat på ett nytt ord för mig själv.
Ja.
Jag är inbillningsfrisk.
Ja, jättebra ord.
Mm, för jättebra. Jag tänker varje dag att jag är frisk.
Ja, kör på.
Ja.
Det är mycket bra. Mycket bra.
För att jag vill inte bli en av de där som blir sin sjukdom.
Nej, absolut inte.
Det är lätt inte. Och i den här åldern att plötsligt börja tänka så.
Ja, gud ja.
Tack så mycket, Olivia Södervall, för att du är ett sånt energiknippe och får oss att bli så glada och kämpa på där. Och jag hoppas att vi är lika duktiga om ett halvår när vi träffar dig och har kämpat på själva.
Tack själv.
Tack för att du kom hit. Och jag som har haft det här trevliga samtalet med min fysioterapeut. Jag heter Ann Sandin Lengen. Jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.